Guds ord som lag och evangelium skulle vara ämnet. Och jag ville att vi skulle inleda med att läsa ordet ur Pauli ord ur andra Timoteus brev, andra kapitlet, den 15 versen. Där säger aposteln: sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som inte behöver blygas utan rätt delar sanningens ord. Det bör stå detta, rätt delar sanningens ord, inte rätt förvaltar. Det är den rätta översättningen. Aposteln Paulus ger Timoteus denna uppmaning. Som pastor i Efesus hade han uppdraget, uppgiften att rätt dela sanningens ord. Sanningens ord ska delas, och det ska delas rätt. Liksom den som bygger en rak väg inte låter leda sig på avvägar utan går rakt fram och skär sig igenom, så ska också en pastor göra på samma sätt. Han ska skilja lag och evangeliet åt. Och den som gör den åtskillnaden rätt, han kallas med rätta teolog. En viktig uppgift alltså. Den nordafrikanske kyrkofadern Tertullianus säger om Marcion att åtskillnaden mellan lag och evangelium var Marcions huvudsakliga och egentliga arbete. Marcion var alltså klart medveten om vikten av en åtskillnad här. Men Marcion var inte mäktig att dela lag och evangelium. Ty när han utförde denna delning, då upphävde han lagen. Det var alltså en sådan falsk delning som också gjorde honom till bibelkritiker. Ty för att kunna upphäva lagen tvingades Marcion att förkasta hela gamla testamentet som helig skrift och det mesta av nya testamentet. Kvar blev bara delar av Lukas evangeliet och några förvanskade Paulus brev. Så hade lagen blivit upphävd. Är det då någon som tänker att det bästa ändå var kvar, evangeliet, så måste detta tillbakavisas. Till Marcion förnekade evangeliets huvudperson, frälsaren Jesus Kristus. Han förnekade att Guds evige son hade antagit mandom. Han förnekade Guds evige sons inkarnation och människoblivande. Ja, visst är det tragiskt. En man ser såsom sin egentliga och huvudsakliga uppgift att skilja lag och evangelium. Men han gör detta så att både lagen och evangeliet går förlorade. Marcion blev bibelkritiker, heretiker, irrlärare. Men det är ju den rätta skillnaden som ska upprätthållas. Och när detta inte sker, då blandas lag och evangelium. Och där så sker, där är kristendomens lära utsatt för förvanskning. En sådan sammanblandning av lag och evangelium sker överallt där åtskillnaden inte upprätthålls. Katolska teologer till exempel säger: vi vill inte dra någon skarp gräns mellan lag och evangelium. Vi vill istället att lagen och evangeliet ska gå upp i varandra. Men resultatet blir då alltid detta, att lagen besegrar evangeliet. Kristendomen blir lik alla andra gärningsreligioner. Nåden i Kristus blir förd åt sidan. Och vad som då förs fram, det är lagen. Lagen ställs fram som en lockande möjlighet, en stimulerande uppgift för människan på vägen in i Guds gemenskapen. Men där lagen förs fram som ett frälsningsmedel och som ett nådemedel, där har den kristna tron dött. Nej, detta är vår teologi, säger Luther, att vi noga skiljer lag och evangelium. Det är för honom inte fråga om skillnaden bara, utan om den, att den rätta skillnaden ska upprätthållas. Och så var det också för apostlarna. Av apostlagärningarnas 15 kapitel framgår det att några fariseer som hade kommit till tro, de förstod ej att rätt dela lag och evangelium. De tog sin farisism med sig in i kyrkan. De tog den med sig från sin judiska åskådning, judaistiska åskådning, in i den kristna församlingen. Och dessa sa att tron skulle inte få vara tillräcklig till salighet. Inte tron ensam. Nej, sa dessa judaister, på det kristnas axlar skall också läggas lagens ok, den judiska ceremoniallagens. Och anledningen till apostlamötet i Jerusalem, det första kyrkomötet, ja, det var frågan om hedningarnas ställning till den mosaiska lagen. Det var frågan om lagens rätta bruk. Och apostlagärningarnas 15 kapitel, det återger också aposteln Petrus undervisning i detta ämne. Och till dessa från fariseernas parti, vilka hade kommit till tro, ställer då Petrus den frågan: varför vill ni på dessa lärjungars hals lägga ett ok som varken vi eller våra fäder någonsin har förmått att bära? Det tunga ok som Petrus här talar om är lagens ok, det ok som aposteln Paulus benämner slaveriets ok. Petrus ställer alltså fram evangeliet som det lätta oket för såväl jude som hedning. Och han sammanfattar, det gör Petrus och säger: vi tror fast mer att det är genom Herrens nåd som vi blir frälsta, vi judar, lika visst som de hedningarna. Skillnaden mellan lag och evangelium upprätthölls, den rätta åtskillnaden, och det heter att då teg hela menigheten. Man teg och samtyckte. Apostlamötet i Jerusalem, kyrkomötet där, hade bekänt sig till nåden alena. Och de nyomvända fariseer som hade skapat förvirring genom sin falska delning, ja, det blev förda till en rätt tro på att nåden alena är salighetens orsak. Kristendomen blev ingen plågsam lagreligion vid sidan om alla andra plågsamma lagreligioner. Guds nåd hade blivit uppenbar till frälsning för alla människor. Och vid det kyrkomötet talade också aposteln Jakob och sa de orden: Mose har ju av ålder sina förkunnare i alla städer, då han ju var sabbat föreläses i synagogorna. Mose är alltså någorlunda känd, påpekade aposteln Jakob. Ja, också där den uppenbarade gudsviljan inte är känd, där människor inte känner de 10 budorden, också där är lagens verk skrivna i människors hjärtan, då det genom den allmänna gudsuppenbarelsen har en föreställning om lagens helige Gud. Men nåden, den är okänd utanför Bibeln. Först den bibliska uppenbarelsen, gamla och nya testamentets heliga skrifter, räcker fram åt den förskräckta människan den goda nyheten om en nådig Gud. Lag och evangelium. Ja, så viktig är skillnaden, den rätta skillnaden mellan dem, att man förstår Bibeln först då man lärt sig detta. Och Jesus frågade sina lärjungar: har ni förstått allt detta? De svarade honom: ja. Då sa Jesus till dem: så är nu var skriftlärd som har blivit en lärjunge för himmelriket lik en husbonde som ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt. Matteus 13:52. Nytt, den goda nyheten, evangeliets goda nyhet, ja, den kommer ur Bibelns skattkammare. Det är detsamma som evangeliet. Och evangeliet förkunnar nåd och förlåtelse i Messias namn. Det var också evangeliet som Jesus förde fram när han sa: kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Ta på er mitt ok och lär av mig. Till mitt ok är milt och min börda är lätt. Matteus evangeliets 11 kapitel. Till det betungade räcktes en fri nåd, en oförtjänt gåva. Det fick komma som det var. Guds rike bestod inte i människors förberedelser inför nåden. Guds evangelium var ej kringgärdat med många och höga villkor. Guds rike gav åt det betungade som en fri gåva. Evangeliet var det milda oket och den lätta bördan. Förstår du detta? Ja, det måste sägas, som aposteln säger, att alla har inte förstått detta. Alla har inte givit sig under rättfärdigheten, den rättfärdighet som gäller inför Gud. Och då har också evangeliet, när man talar om evangeliet, då har evangeliet blivit en tung börda när man inte ger sig under det sanna evangeliet. Vi kan ge ett exempel. I vissa botpietistiska kretsar i Sverige har man gått så långt att man till och med har polemiserat mot Jesu egna ord om evangeliet som det lätta oket. Evangeliets inbjudan: kom du betungare, kom som du är, har blivit återkallad. Du får inte komma som du är i ditt armod. Du måste först förbereda dig. Du måste genomgå den rätta förberedelsen. Och du måste se till att du har gått igenom botkampen. Men evangeliet är då förvanskat och förstört när evangeliet får bli en anvisning om frälsningsvillkoren. Evangeliet ger inga frälsningsvillkor. Det ger åt den betungade syndaren en fri absolution, en hel syndaförlåtelse. Och den människa hos vilken budskapet om en hel och full förlåtelse, den människa hos vilken det budskapet väcker ont blod, ja, om den människan ska sägas att hon har gått tillbaka till farisism och laglära, hon är inte en kristen längre. Och fariserna sa ju också Jesus: ni utforskar skrifterna, därför att ni menar er i dem ha evigt liv, och det är dessa som vittnar om mig. Johannes 5:39. Fariserernas skriftstudium var något gott. Rätt var också fariserernas tro att skriften var livets ord. Men felet med den var att det gjorde lagen, budordet, till ett nådemedel. Fariserna såg inte Kristus i skriften. De berömde sig av att vara lagens lärjungar och Mose lärjungar, och de berömde sig inte av nåden. En kristen vet att låta lagen stå. En kristen bekänner efter lagen: jag är värd en evig fördömelse. Om du, Herre, skulle döma mig efter som din stränga rättvisa kräver och mina synder har förtjänt. En kristen vet att frågan om hur han ska bli salig, ja, den frågan kan endast besvaras av evangeliet. Men en farisé, han räknar med lagen, att den också ska förmedla någon form av nåd. Och för att så få Guds stränga lag till att förmedla nåd utvecklade farisismen en lära om Guds båda måttstockar. Gud hade två måttstockar, tänkte sig fariseerna. Ja, om Guds stränga rättvisa skulle gälla och råda, då var himlen stängd. Det medgav också fariseerna. Men då fanns det hos Gud, menar dessa. Det fanns ett annat mått, en annan måttstock, mildhetens. Och bara mildhetens mått fick gälla, ja, då kunde farisén hysa ett gott hopp om att kunna bestå också inför domen. Läran om syndaförlåtelsen var hos fariséerna ej förankrad vid tron på Messias ställföreträdarskap, på Jesus Messias och på hans blodsutgjutelse, utan på föreställningen om att Gud hade två måttstockar att mäta människan med. Och om då Gud brukade mildhetens mått, ja, bara lagens fordran skrevs ner, då kunde lagen förmedla till och med nåd och hopp. Och denna föreställning om en nådemeddelelse i kraft av en nedtonad lag, i kraft av en nedskriven fordran, ja, denna falska föreställning, den avvisas av den heliga skrift. En sådan föreställning avvisas av Herren Jesus. En sån tanke att söka klara sig genom att skriva ner fordringarna kan väl dyka upp hos en skuldsatt. Jesus berättar om en sådan i liknelsen om den otrogne förvaltaren. Visst var det klokt uttänkt med de nedskrivna och de förfalskade skuldebreven. Visst var det listigt uträknat, rent världsligt sett det han gjorde. Men de heliga skrifterna lär, människor må göra så på det mänskliga planet, men man lurar inte Gud. Man blir inte delaktig av det evigt goda genom att göra Guds lag till föremål för nedskrivning. Och du, vad är du skyldig? 10 000 pund, det lär skriften. En omåttligt hög summa, de 24 miljonerna. Jag kan inte betala. Jag är värd helvetet och en evig fördömelse om Guds lag ska gälla. Ja, så svarar en kristen. Men en farisé säger, ja, jag hoppas och tror att jag ändå kan få göra rätt för mig. Bara Gud visar en viss måttfullhet och tolerans i domen, så ska det väl ändå kunna ordnas upp. Ja, en farisé kunde till och med plocka fram bibelordet, enskilt bibelställe ur Bibeln. Och där står, var oss en fader. Och så sa farisén, var oss en fader i domen. Då skulle barnen klara sig. Det skulle gå med hjälp av mildhetens mått. Och Gud skulle se överse. Här är det kanske någon som erinrar sig en psalm som är särskilt älskad i Sverige. Psalmen 458 i Svenska psalmboken. Där heter det att här ska det prövas som värde fått allt efter din stränghetslag, men mät mig, o Gud, med din mildhetsmått en gång på uppståndelsens dag. Med en prövning efter mildhet, en mildare mått, så ska det gå vägen. Det är också en allmän föreställning i Sverige. Men detta är fariseisk laglära, där lagen blir ställd i nådens tjänst. Men en med mildhet upplandad lag förblir ändå lag. Däremot kan en med mildhet upplandad lag icke förbli Guds lag, utan den är en perverterad och fördärvad lag. Det är människobud. Och Jesus sa också till fariseerna, ni fariseer, ni upphäver Guds bud för att hålla era egna stadgar. Markus evangeliet 7:9. Här skedde verkligen nedskrivningen av lagens fordran och därmed även av skulden. Samtidigt som de gudomliga kraven skrevs ner, så öppnades också möjlighet för förvärvandet av förtjänst inför Gud. Vi kan tänka på Jesu berättelse om de båda sönerna. Den förlorade sonen som vände om, över vilken det blev glädje i himlen. Den är en av de publikaner och syndare som kom för att höra Jesus. Den hemmavarande sonen som sedan skildras är farisé. Och fariséerna ville inte komma. De ville inte gå in i nådens rike. De stannade utanför. Den äldre sonen ville inte gå in i den ljusa bröllopssalen, utan åberopade sig på sin långa och trogna tjänst och att han aldrig hade överträtt Guds bud. Ja, så talar en farisé. Jesu ord om de båda sönerna, den förlorade och den hemmavarande, är inte en psykologisk skildring av väckelsekristendom och uppfostringskristendom, så som den ibland har utlagts. Som skulle det här vara frågan om två olika psykologiska typer av kristna människor som skildras. Den hemmavarande sonen som här skildras i Jesu liknelse är Jesu skildring av en knorrande farisé, av en sådan som inte kan tåla att Jesus tar emot syndare och äter med dem. Men den som är förargad över evangeliets milda ok och lätta börda, förargad över att syndare stormar in i Guds rike, där det kommer som det är, den som är vred över detta, att sådant sker, han bevisar bara att han inte är en kristen. Han bevisar bara att han är en knorrande farisé. Och en sådan ska kallas vid namn. Det är det namn som Jesus ger, du farisé. Och över en sådan ropar Jesus ut sitt stränga ve. Ty för en sådan är Guds rike låst. Fariséerna, det berömde sig av lagen, inte av nåden. Men där lagen blir ett hjälpmedel i nådens tjänst, där tystnar evangeliet. Det finns de som undrar över att Jesus håller såna långa stridssamtal med fariséerna, undrar över att han ropar så strängt mot dem, mot dessa som förtröstar på sig själva och menar sig vara rättfärdiga i kraft av sina egna stadgar, med hjälp av en falsk lag, med hjälp av en av människor stiftad lag. Ja, det finns det som har frågat, varför får då inte dessa evangeliet? Varför håller Jesus sina långa stridssamtal och säger bara vi er? Nej, evangeliet ska ej ges åt en säker farisé. Det har Jesus lärt oss genom sin själavård. Och vi kan tänka på Jesus samtal med den rike unge mannen. Visst var han sympatisk och skötsam. En prydnad för det unga släktet och för samhället. Allt detta, de 10 buden. Ja, det sa han också, allt detta hade han hållit. Men till denne skötsamme unge man ger Jesus icke evangelium, icke ett dyft av evangeliet. Ty evangeliet skall ej ges åt den säkre och stolte farisén. Till sådana skall lagen ges, lagen i all dess skärpa, lagen om den onda begärelsens synd. Och det heter om denne farisé att han gick bedrövad bort. Lagen förmedlade ingen tröst. Men vad som här har sagts om uppgiften att rätt dela lag och evangelium, så måste det med kraft inskärpas att den uppgiften tillkommer inte bara pastorn i församlingen, att pastorn ska vara teolog. Uppgiften att rätt dela lag och evangelium tillkommer ju var och en kristen. Var och en har, kristen har den uppgiften, och var och en kristen ska vara teolog. Och vi kan tänka på hur också Jesus själv undervisar sina lärjungar och hjälper dem att skilja mellan lag och evangelium. Låt oss få ge ett exempel på det. När Jesus hade samtalat med den rike ynglingen, med den unge farisé, och där gett honom det budet: gå och sälj allt vad du äger och ge det åt de fattiga, då ska du få en skatt i himlen, och kom sedan tillbaka och följ mig. Ja, då hade Jesu lärjungar åhört detta samtal. De hade sett den unge farisén, den unge mannen, gå sin väg bort bedrövad. Och de hörde sedan Jesu ord riktas till sig: Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för den som är rik att gå in i Guds rike. Matteus 19. En sådan predikan där lagen ges tillsluter himlen. Och lärjungarna som har hört lagens predikan, det frågar också: vem kan då bli frälst? Jesus svarade: för människor är detta omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Omvändelsen totalt omöjlig för människor. Frälsning lika omöjligt som för en kamel att gå igenom ett synålsöga. Den som vill bruka sina egna möjligheter i sin omvändelses tjänst står inför en omöjlig arbetsuppgift. Men för Gud är det möjligt att omvända syndare. Och det gör Gud genom evangeliet, detta milda ok och denna lätta börda som frälsar syndare. När Jesu ord om kamelen genom nålsögat har blivit förvanskade. Jag minns när jag som ung teolog fick höra en utläggning av en kvinna som var mycket förtjust och berättade att hon hade nu äntligen förstått det här med nålsögat. Hon sa så här: jo, det här med nålsögat, det var namnet på en port i Jerusalem. Och kamelen kunde faktiskt komma igenom denna låga port, för det var frågan om en låg port. När kamelen kom ner på knä, då kunde han hasa sig igenom porten. Bara på knä så gick det vägen. Och jag minns hur den unga kvinnan som gav denna teologiska utläggning, vad förtjust hon var. Så fanns det också möjligheter för människor: gå ner på knä, ödmjuka dig, du ska se, du kommer igenom knävägen, bönevägen. Men detta är förfalskning av Guds ord. Men det underliga är att sedan har jag, som när jag studerade teologin, upptäckte jag, det var ju inte en dåraktig kvinna som hade hört en underlig predikan. Den här hypotesen, som inte har något slags stöd, den har faktiskt allvarliga exegeter till och med fört fram. Men detta är naturligtvis en förfalskning av Guds ord. En farisisk förfalskning. Och så har den fromma utläggningen sagt detta: att bara du brukar bönevägen så kommer du igenom. Och då blir bönen ett nådemedel. Men detta är falskt. Och det gör omvändelsen till en arbetsuppgift för den ambitiösa människan. Men en oomvänd människa, hur ambitiös hon än är inte skickad för sådana kroppsprestationer, att börja hasa på det sättet, för hon är död i sin synd. Hon ligger där hon ligger som Lazarus. Hon kan inte röra sig i rätt riktning, inte ens hasa sig fram i rätt riktning. Fariséerna däremot, de sa: det fanns vissa möjligheter för människan. Av rabbinernas uttalande kan vi citera detta: där en rabbin säger så här, att Gud skulle ha sagt till Israel: öppna åt mig en öppning av ånger. Låt mig bara få en begynnande ånger. En ånger så stor som ett nålsöga. Så ska jag öppna åt dig gator genom vilka vagnar kan passera. Ången, den är här inte i detta fariseiska uttalande verkad av lagen, och är inte längre samvetsångesten som Guds vrede väcker, utan ången är i detta citat av en judisk rabbin, det är människans egen möjlighet att ändå sätta igång det hela, att omvändelseprocessen ändå ska komma igång. Ett fnöske av ånger, en gnista, bara människan själv tänder, så ska sen motorn gå. Det ska gå vägen, bara startmotorn slås på. Då kan vagnar och ekipage passera in i nåderiket. Men du har själv, så säger farisén, du har själv att se till att du slår på motorn. Men detta är farisismens lära, inte kristendomen. Inte kristendomens. Låt oss gå till apostelgärningarnas berättelse om fångvaktaren i Filippi. Apostelgärningarna 16. Det berättas om hur Paulus och Silas, de är i Filippi. De fängslas och de sätts i det innersta fängelserummet. Där skulle de hållas i säkert förvar. Vid midnatt kom då en jordstöt, fängelsedörren öppnades, och då vaknade fångvaktaren. Och då han fick se att fängelsedörrarna var öppna, drog han sitt svärd och ville döda sig själv i tanke att fångarna hade kommit undan. Men Paulus ropade: gör dig inget illa, vi är alla här. Och när fångvaktaren då sedan i sitt uppskärrade tillstånd frågar: vad ska jag göra för att bli frälst? Då svarar Paulus och Silas gemensamt: tro på Herren Jesus, så är du frälsad. Och redan under samma timme på natten lät han strax döpa sig med allt sitt husfolk. Under sitt nattskift frälstes och omvändes en fångvaktare. En fångvaktare som nyss var beredd att begå självmord. Han frälstes genom vattnets bad. Hans förskräckelse, hans ånger, blev inte föremål för någon debatt mellan Paulus och Silas, utan båda överräckte det evangeliet. Och de sa: tro och du är frälsad. Något sådant är ju otänkbart för laglärare. För sådana måste det alltid vara viktigt att undervisa och undersöka. Vi får ta det lite försiktigt här. Vi får inte gå så brådstörtat fram. Vi får se till att vederbörande ändå undersöka hur det är med ången. Om man verkligen älskar Gud eller om det är bara allmän skräck. Så talar laglärare och säger: vi måste skjuta upp det här med förlåtelsen. Men apostlarna, de förkunnar ju ett tro. Och de, inte bara detta att du får tro, utan de uppmuntrar och säger: gör detta. Evangeliet äggar till tron. Men kan det få gå till så här också i kyrkan? Att det kan det få vara så lätt att bli omvänd? Kan en fångvaktare föras på en natt, under en natt, mitt i nattskiftet? Ja. Men om vi läser i Jesaja, det 66 kapitlet, så heter det att ett helt folk kan bli omvänt. Hur lång tid tar det? I ett ögonblick kan det ske. Och Gud svarar: ja. För det är Guds sak att omvända syndare. Låt oss få avsluta. Skillnaden mellan lag och evangelium, den ska upprätthållas. Och när lagen ljuder, då är evangeliet tyst. Och det har sagts och det ska sägas här: evangeliet är helt nedtystat där lagen ljuder. Till lagen budet förmedlar ej någon form av nåd. Inte ens ett nålsöga av evangelium finns i lagen. Men det finns sådana som rent av kallar sig lutheraner. och som vill kalla lagen för nådemedel. Eller i varje fall att lagen är en introduktion, en öppning in mot evangeliet. Och det åberopar sig på ett Paulusord ur Galaterbrevet 3:24. Och där talas om lagen som vår tuktomästare till Kristus. Och jag hörde en gång, det var en kurs, kyrkokurs som skulle vara. Och den hade som ämne, lag leder till Kristus. Låt mig få citera vad Stöckart säger, en luthersk teolog. Han säger om detta: ingenting är längre bort från sanningen än att presentera lagen som en introduktion, en inledning till evangeliet. När lagen kallas vår tuktomästare till Kristus betyder det inte att lagen, budet, försätter en människa i en viss moralisk disposition i vilken människan är mottaglig för tron och frälsningen i Kristus. Nej, lagen förmedlar inte ens mottaglighet. Och den som läser den här texten om vår tuktomästare till Kristus, han ser ju också att doktor Hedegård har ju här gett en rätt och bättre översättning som förhindrar missförståndet när Hedegård säger att lagen är vår tuktomästare fram till dess att Kristus kom. Det är faktiskt det som aposteln Paulus här i detta ord säger. Men kan då inte lagens blickan öppna hjärtat för nåden, för evangeliet, så att människan förbereds för nåden? Är inte lagen ändå nådens förskola? Nej, det var ju judaisternas mening när de menade att omvändelsen skulle ske i två steg. Först skulle hedningarna omvända sig till judendomen, sen det andra steget, sen skulle de omvända sig till kristendomen. Det finns ingen sån dubbel omvändelse. Det finns en omvändelse som Gud gör genom evangeliet. Och han omvänder, han ger en död människa liv. Det sker genom evangeliet. Men lagen då? Låt oss se på landshövding Felix och hans hustru Drusilla. Om den berättas det att de lät hämta Paulus och hörde honom om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet, återhållsamhet och den tillstundade domen, då blev Felix förskräckt och sa: gå din väg, när jag får läglig tid ska jag kalla dig tillbaka. Lagen verkade förskräckelse, undervisningen avbröts, landshövdingen Felix fick brådskande tjänsteärenden. Men det finns ju de som sitter kvar, de som sitter kvar där i sina förskräckta samveten. Och när då evangeliet förkunnas och en syndare inte längre vill bli rättfärdiggjord genom laggärningar, utan vill bli förklarad rättfärdig av nåden genom tron, ja, en sådan är ju redan inne i Guds nåderike. Och så sker, vet vi, att frälsning, det vet vi av skriften, att frälsning, den sker i Guds stund, var och när helst det behagar Gud. Och denna frälsning är verkad av evangeliet ensamt, vilket är en kraftig frälsning för var och en som tror. Till lagen har fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror. Herren är vår rättfärdighet. Alltså, det är inte bara så att det är tillåtet att få tro. Evangeliet ger också befallningen. Den bjuder syndare och säger: tro på Jesus Kristus. Och Jesus sa till sina lärjungar: ni ska gå ut och säga till människorna, ni ska nödga dem och säga: kommen. Tro på Jesus och du är medlem i Guds nåderike. Ja, så lätt är Jesu börda och så milt är Jesu ok. Gud, vi tackar dig för att det finns ett fritt evangelium, en hel och full syndaförlåtelse i Jesu, den korsfäste och uppståndne frälsarens namn. Och så får lagen vika Och det är just trons konst. Det är en kristen plikt, kristen människans plikt, att ställa lagen åt sidan. Den må få råda över lemmarna, men den får inte träda upp i samvetet. Ty samvetet råder Kristus. Och den kristna människan bekänner i kraft av evangelium: det är Herren som är vår rättfärdighet. Amen.